Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Fast masdamer
är ostmacka och kaffe. Ja. Jo.
Masdamer är det mesta. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med dels två gamla skator som heter Thomas Karlhed. Hej.
Hej.
Och Anton Renström.
Quack, quack.
Och sen har vi en fantastisk gäst. Patrik Sean, välkommen.
Välkommen. Tackar. Hej, hej.
Producent, låtskrivare, under och fantastisk sångare. Välkommen till Bögministeriet.
Thank you. Kul att vara här.
Är du nervös och upphetsad?
Ja, båda de sakerna faktiskt. Ja,
det är så jobbigt att vara det samtidigt. Med anus munnar liksom så här. Ja. Men hörni, vi gick så grovt med en gång.
Ja,
hur mår vi?
Det var ovanligt.
Ja, eller hur?
Jag känner mig hemma redan.
Ja.
Nu kör vi.
Hur mår vi då? Hur har er dag varit? Vi börjar med dig, tjejgäst.
Min dag har faktiskt varit väldigt bra. Det har inte hänt så himla mycket. Så att jag har haft en lite halvledig dag. Bara sprungit och fixat ärenden. Ska spela in en musikvideo senare i veckan. Så att bara tittat på smycken och sånt. Krusilull. Låtsas jobb så att säga.
Men alltså, förlåt. Ärenden är det roligaste. Det är som när man säger, när man säger så här typ.
Jag ska gå på ärenden.
Ja, men det är lite som när någon säger så här typ.
Jag ska gå till affären.
Ja, det är så här.
Till posten och affären.
För det blir roligt. Eller typ när någon har en hobby. Jag har hobbies. Alltså, vilka är det? Okej, berätta om dina ärenden. Det här är jätteroligt.
Nej, men alltså, ärenden är ju allt jag gör när jag lämnar hemmet.
Ja.
Är ju just liksom det. Ett ärende.
Just det.
Nej, men så jag har varit ute i Nacka Forum och kikat på lite smyck. Var tvungen att köpa lite öl på systemet.
Just det.
Gud, vad har jag mer gjort? Ringt om vår bil som vi fick motstopp igår.
Ja. Det är klassiskt ärende. Alltså,
det är lite så här hemmafru göra.
Ja.
Ja.
Exakt, jag skulle bara ha en Long Island Iced Tea, sen hade jag liksom varit död.
Men när du har ärenden, går du så här liksom med lite stressig steg? Förstår du med att man bara, men jag måste hinna, jag tycker det är så roligt att man ska hinna med sin ärende.
Ja.
Man har ju en liten lista. Är du liksom målmedveten? Då?
Jo, men det är jag. Och det blir ju stressigt om det blir för många på listan. Så
ja.
Då går jag ju snabbare och snabbare hela tiden. Ja. Och så gärna med lite påsar som hänger så här i armväcket.
Gärna kanske ett samtal samtidigt, så man pratar med någon. Att man bara, vad gör?
Stressande.
Jag är på sånt på kanalen, så andan i
halsen. Jag är på ärenden.
Liksom man berättar, men vad gör det med inte, jag har så mycket. Alltså, och så säger man det förbi farten.
Ja. Exakt. Men jag tror att det kanske också är lite så här frilans syndrom. Att man bara känner att så här, man har dåligt samvete så fort man är ledig. Så, så här, när jag gör de här ärendena så måste jag ändå känna att det är jobb.
Just det.
Eller liksom så här, jag måste få det här gjort och se lite viktig ut.
Samtidigt. Ja, men man lajvar, alltså, lajvar jobbet då. Liksom, så här.
Exakt.
Ja. Men också, jag gillar den här att när man... Jag kan känna igen mig det där, att man identifierar sig med ärendet på något sätt. Alltså, så att man rollspelar någon som är på ärende. Jag går ju mycket snabbare om jag är på ärende än om jag skulle gå till någon annanstans.
En till pizzeria.
Har du haft ärenden idag?
Nej, så jag tänker så här, det är väldigt sällan man går ärenden idag. Kanske till systemet, ja.
Men förr var det bara ärenden.
Ja, men det var posten, banken.
Ja, men det var ju det ärende.
Ja, Nej, men det har varit en full fart dag.
Ja. Har du haft något ärende idag?
Definitionen på ärende. Det har jag.
Inte dig, vi öppnar här på
min. Precis. Nej, men jag har inte lämnat hemmet förrän jag skulle komma hit. Så att jag har inte haft ett sånt där ärende.
Men nu öppnar du en... Kan man ha ett ärende hemma?
Nej.
Jag, men jag säger nog att man... Jag gjorde ett ärende igår hemma.
Nej,
det kan man inte. Deklarera.
Vadå?
Nej.
Nej, det är en uppgift då.
Det är mer en uppgift to do. Ja.
Alltså, du kan inte logga in på internetbanken och säga att du gör ett ärende. Nej.
Men okej, vänta. Men igår bokade jag tvätttid, är det ett ärende?
Nej.
Men då gick jag ner.
Nej.
Ett ärende handlar om någon form av institution eller affärsverksamhet.
Du går till
Nej. Du har inte haft några ärenden idag, men då går vi vidare till Anton. Har du haft ärenden?
Jag har haft ärenden. Jag har varit på Wirströms järn och färg. Jag är där nästan varje dag.
Ja, det är problematiskt, men berätta mer.
Jag var tvungen att köpa sån här matt shampoo. Så då gick jag ett ärende. Ja,
det
är typiskt sånt ärende.
Det var ett bra matt ärende.
Shampoo stod på att göra listan. Så
det
då
skulle jag också
gick
behöva.
Jag till Wirströms och men, köpte det.
Men du är inne på någonting. Ärende är också väldigt specifikt. Matt shampoo.
Exakt.
Alltså, det är inget man råkar man gå förbi.
Nej. Man går till kemtvätten. Man går till, köper batterier på Clas Ohlson. Alltså lite så här, det är specifikt.
Riktat
inte att man går till
spetsen.
ICA och handlar. Ja.
Det är inget ärende. Om du inte också ska till posten och lämna
någonting. Då blir det ärenden. Ja. Då
exakt.
Blir det flera.
Ja, men det här blir hur bra som helst. Vi ska lära känna dig lite grann, Patrik. Så vi tar en liten jingle och sen återkommer vi. Vi pratade lite grann om ditt namn, Patrik Sean, innan.
Det stämmer.
Ja, vi pratade om så här, är det dubbelnamn eller är det förnamn,
eller är det
efternamn?
Artistnamn.
Berätta lite grann, Patrik Sean.
Jo, men det har blivit ett artistnamn. Jag är född Sean Patrik Olsson. Så att...
Så jävla snyggt efternamn.
Tack, detsamma. Om du nu tycker att det kanske låter som ett dubbelnamn med Patrik Sean, så är jag glad att det inte blev Sean Patrik.
Ja, just det.
Och jag tror att det är därför jag valde att sätta Patrik först.
Nej, men Sean Patrik behöver man berätta så här, du behöver nog duscha nu.
Ja.
Alltså, Patrik Sean är någon ball person. Alltså så, du är verkligen rätt val.
Ja, men vad kul.
Sean Patrik är ju alltså den här som kanske var lite problematisk i högstadiet. Alltså,
ja.
Eller hur? Roligt med namn också att det blir...
Med någon fransk förälder. Så. Skitirriterande.
Någon skitirriterande. Ja. Vart kommer Sean ifrån?
Jag är halvfinsk och halvsvensk. Så att Sean är bara ett, en tokig mamma som tyckte det var lite kul.
Pierre heter jag.
Är det sant?
Också tokig mamma.
Olsson. Men vi har för mycket gemensamt.
Men är det någonting? Är det något typ så här att typ, alltså någon, när man har för vanliga namn så bara, men nu min mamma bara, jag ska slänga in något internationellt. Ja. Bara, Pierre.
Men det kanske fanns någon Sean som såg upp mot det till, eller...
Alltså, det här är nog en efterkonstruktion, men det är någonting med armbanden på BB och franska revolutionen som min mamma såg som någon sorts tecken på att det måste vara ett franskt namn. Men jag vet inte, det låter som något hon har hittat på efterhand. Hon gillar att hitta på saker. Hon är ändå en finsk tant.
Men du är ju för den breda allmänheten kanske mest känd för att ha varit med i Melodifestivalen förra året, eller hur?
Exakt.
Ja. Om du skulle sammanfatta dig själv, vad skulle du titulera, kategorisera och om du skulle göra en inflygning för de som kanske inte har full koll?
Artist och låtskrivare. För att det har väl varit, liksom början av min karriär har väl på något sätt varit att jag har etablerat en låtskrivarkarriär. Och sen på senare år har det vuxit fram till att jag släpper min egen musik. Men det har alltid varit drömmen. Så att jag har varit en liten pojke från Åkersberga som har drömt om att bli popstjärna.
Som många små bögar där du har gjort. Men du lyckades. Så var du, ja, men på riktigt, det är väldigt många. Så
ja, men verkligen.
Jag ville bli modell. Mamma tog med mig till en modellagentur. Jag var ju tjock och rörlätt. Och tänk att hon stod där och bara såhär, lät mig ta modellbilder. Alltså, hon visste ju.
Men det är ändå fint att det kom från dig, för det känns som att det är väldigt många föräldrar som vill att deras barn ska vara modell.
Ja.
Så att de är såhär, H&M, de skickar in på såhär casting överallt. Ja. Det stressar mig
väldigt mycket. Det är fruktansvärt.
Nej, men också typ, kunde någon ha sagt såhär, du är ful? Alltså,
nej, men
inte så. Men kanske
inte.
Ja, exakt.
Det var jag i gymnasiet. Skit i det.
Jag tror fortfarande du kan bli modell.
Ja, men slut.
Ge aldrig upp på dina drömmar.
Nej, jag tror på dig själv och så vidare. Åkersberga. Så ja. Det, finsk mamma och svensk pappa.
Ja.
Hur var din uppväxt?
Kul. Jag har 4 syskon, så att det var liksom full fart. Vårt hem var väl någon sorts fritidsgård för allas kompisar, så att det var liksom folk överallt och kaos och spring, vilket jag älskar. Så att, ja, men det var väldigt trygg tills tonåren typ, när då tror jag att också Åkersberga hade liksom högst växande ungdomskriminalitet. Mm. Och ja, men vet, man hamnade på olika konstiga ställen när man var tonåring och åkte moppe runt i Åkersberga.
Vad var det? Vad var det för konstiga ställen du hamnade på?
Nej, men alltså, jag vet inte. Man var väl ändå lite runt x antal knivslagsmål och sånt.
Är det sant?
Men var du en värsting?
Nej, jag var ingen värsting. Nej. Jag var ju världens fegis.
Ja. Men blodet efteråt.
Nej, men jag var ändå... Det hände ju överallt liksom. Mm. Sen så lärde man sig att manövrera bort och liksom så här, hålla sig på god sida med dem man skulle och sen just hålla det. Sig borta. Gud, från vissa områden. Ja, så att,
vart i syskonskaran är du?
Yngst. Ja, av 5 syskon. Mm.
Är du en typisk... Jag också yngst. Är du en typisk yngst?
Yngst? Är du en typisk du minst?
Yngst. Ja.
Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Alltså, jag är ju inte bortskämd om det du tänker. Som,
nej, men tänk om man frågar dina stora syskon. Vad skulle de säga om dig? Tänk att det är en
indikation. Jo, men de skulle de säga. Lite irriterande. Ja. Lite, ja.
Jag tänker så roligt. Jag tänker på min mamma. Alltså, min syster har ju tvingats liksom... min mamma var mycket strängare med min syster som var, hon är äldre. Ja. Mm. Och var liksom så här, nu ska jag vara en bra mamma. Jag tror att föräldrar har
mer typ osäker.
Så här, ja, också. Och de har kanske så här bild. Som förälder ska jag vara det här.
Alltså, mm. Sen bara ger de upp.
Ja, exakt. när de yngre barnen kommer så har bara det blir vad det blir.
Ja. Alltså man liksom... ja, jo, men lite så. Alltså, jag minns i mamma och pappas födelserum. Vad heter det?
Just det.
Sovrum.
Det var obehagligt. Ni bara, vi hade ett altare hemma hos mig. Vi var så många barn. Min låg mamma, hon låg kedja. Då blev födde barn.
Nej, men i deras sovrum så hade de liksom 4 foton som de hade tagit hos någon proffsfotograf. Och sen bara tog det slut. Och jag gick alltid och bara ljög att jag var en av de här barnen när jag hade kompisar över. Men de där någonstans...
Men energin tar ju lite slut på fjärde barnet.
Ja,
men alltså... Inte riktigt hela vägen.
Nej. Det där är så jävla roligt. Vänta. Så det var 3 proffs...
Det var 4 proffsfoton och sen kom jag 5:e barnet. Och då hade väl den där fotografen typ gått i pension. Eller alltså såhär, de orkar inte.
Ja, men din mamma hade gått i pension. Hon hade orkat mest. Hon var så trött. Hon hade inte råd. Alltså, ska... Och så roligt också, typ, som du som barn. Alltså, det här är ju någonting som du är ensam om, den upplevelsen. Dina syskon har ingen aning om det här.
Nej, men de vet någonting... ju hur det är att vara älskad.
Exakt. Det är så roligt med det här, hur man ser på... Alltså, de har ju gått runt och aldrig tänkt på att du har funnits på den där väggen. Alltså, det är ju du är helt ensam i den upplevelsen.
Ja.
Att bli liksom...
Ja. Ja. Nej, men jag ska inte klaga. Jag har haft det väldigt bra ändå. Men det är mycket så här ärvda kläder, hela den grejen.
Just det,
liksom.
Jag känner
men...
så mycket igen det.
Ja. Är du också yngst?
Ja. Mm. Nej, men också så här att jag väntade hela tiden på när ska de sätta mig i mandolinskola som det var då. De hade liksom gett upp. De brydde sig inte längre.
Ja, just det. Så du menar att dina syskon fick så olika
kurser? De gjorde allting by the book och jag blev så här
och helt... Du fick ingen hobby?
Nej. Och ärva
kläder. Och se hur det gick för dig.
Precis.
Nej, men då, du väl, du har inte ett enda framgångsrikt syskon. Du är den enda som har lyckats.
Ja. Det var det receptet de skulle ha följt från början.
Släpp fri.
Ja, verkligen. Men du, Åkersberga, det var lite, du säger att det var stökigt i Åkersberga. Vilket år är vi inne på? Vilket år är du född?
Jag är född 90. Mm. Oj, du har koll.
Jajamensan. Läst Wikipedia, vet du.
Så det här är ju då när du är 15. Då är det alltså 2005. Då var det stökigt exakt. I Åkersberga, säger du.
Det var lite stökigt faktiskt.
Mm. Ja, för mig är det så Åkersberga så är rosenskimrande skärgårds...
Det är en förort till Stockholm för er som inte bor i Stockholm. Mm.
Ja, nej, men det finns ju den sidan som är liksom Österskär. Mm. Där det är fina villor och segelbåtar.
Mm. Andra sidan rälsen.
Och sen så finns ju Åkersberga centrum som är liksom...
Som alla centrum.
Ja, som alla centrum. Och jag vet inte varför det blev som det blev. Det är väl, den ser ut som vilken förort som helst. Liksom. Mm.
Så vilken period i din uppväxt, vi kommer närma oss liksom ditt musikskap. Men jag tänker, oftast har jag har en sån här grej som när jag började gymnasiet och liksom gick ifrån Hjällbo, jag är uppvuxen i orten i Göteborg, gick från Hjällbo till och började Angereds gymnasiet och typ upptäckte teater. Alltså så här, det var så här, då ändrades allt.
Då hände det någonting med din person.
Ja, men också jag valde också emellan så här, ska jag gå samhäll eller ska jag gå teater? Och det var liksom så vilken var den mest definierande perioden i din uppväxt som liksom gjorde, skapade det här som sitter framför oss idag?
Nej, men jag tror kanske runt femte klass. När man skulle söka in till högstadiet, så då kände jag nog att så här, nu har jag försökt att bli förstådd här i Åkersberga. men blev aldrig riktigt det. Liksom. Jag hade tjejerna som jag hängde med. Liksom. Men då sökte jag mig till Täby, som då för mig var liksom en helt annan värld. Och gick musikklass där. Och fick lite ett annat umgänge. Och gick bland andra esteter. Liksom. Så att då, det tror jag var ganska avgörande för mig.
Hör jag att du var ett litet bögbarn? Eller var att du inte...
Ja, jag tror att det tog ju mig skitlång tid att inse det. Alltså jag kom ju ut när jag var 25. Liksom. Men ja, så här i när jag ser i backspegeln, så absolut.
Får koda ju en också. Sätter ju epitet och titlar på en när man är barn, som man kanske bara... Nej, det här är jag inte. Så.
Ja. Nej, men jag hade ju liksom dansuppvisningar med tjejerna på håltimmen. Liksom. Ja. Det var det jag gjorde i lågstadiet.
Håltimme, vad var det för ord? Vem kom på det? Håltimme?
Det var hål i schemat.
Det var hål i schemat.
Jaha, vilket absurt ord.
Och inget sexuellt.
Alltså, det var grinder, håltimme.
En lång rast.
Ja, exakt. Ja. Bara, mellan 20.00 och 21 så är det håltimme. Med alla bottoms som kommer fram.
Var är ni ifrån? Det vet inte ens jag.
Jag är från Göteborg. Uppvuxen i Angered, Göteborg.
Och jag kommer från ett litet samhälle som heter Malå, som ligger i Västerbotten. Så om man åker upp till Skellefteå så åker rakt in i landet. Där kommer jag ifrån.
In i skogen.
In i skogen, så är Västerbottens inland. Jätteliten inlandskommun. Jättemysigt och pittoreskt på alla sätt och vis.
Och jag är från Västerås, Västmanland.
Det är en bra geografisk spridning här i podden. Hör ni det där ute i landet? Att man fick representation. Everyone's white, men vi kommer överallt ifrån. Men vi sätter och pratar lite grann om alltså, yrken, och det finns ju vissa yrken som har så här skimmer över sig. Och så, även som jag tror att jag jobbar på Bergs bland annat, och så finns
det har ju skimmer över sig.
Ja, men och där var det, det har ju du också gjort, Anton, och då ett tag så var det så att de identifierade varför är det är aldrig några från det är alltid bara typ så här folk från Lidingö som söker de här utbildningarna, och sen så insåg man så här, ja, men ingen vet vad en art director gör. Ingen vet vad de här
kunskapen finns inte.
Ja, det är svårt att veta hur ska jag bli det här som gör den här grejen, och det finns
det var ingen i Malå som sa så här, vill du bli art director eller copywriter när du blir stor?
Exakt.
Det var ju ingen så här, det var det så här, antingen jobbar du på sågen eller så jobbar du, jag menar, alltså, det var tydliga yrken, alltså. Exakt. Det var så här, och när man, det var ingen som så här, frisör var ju det mest kreativa. Det var ju inget annat förutom frisör du kunde bli.
Ja, målare ju, kanske.
Möjligtvis. Men det var ju inte så här så att det fanns någon kommunikationsjobb som man pratar om.
Men det märks när man åker hem. Jag menar, det var alltid fått frågan, men vad gör du egentligen?
Exakt. Ja,
men,
alltså, min mamma vet inte vad jag gör. Alltså, hon blir så stressad i ögonen när jag bara, hon bara, vad har du gjort idag? Så berättar jag vad jag har gjort idag. Och så fladdrar det, för att hon bara, att det är så långt ifrån vad hon kan. Men det vi skulle komma till var att det finns, du har ju titlar och yrken som har skimmer över sig, men som även vissa kanske är. Jag tänker så här, typ sångare, om vi sätter det åt sidan ett tag, för jag tänker så här, man ska kunna sjunga, man är musikalisk, man ska ha, alltså jag tror att också idol, alltså det finns massa såna här, jag tror att den allmänna bilden av det, så tänker man att man ändå har en bild av hur man blir det, men låtskrivare, musikproducent, det är så här, vet, också MTV, uppvuxen med MTV, jag och min kompis Pamela satt och, liksom, och vi var besatta av musikvideos och sånt där. Och det var liksom, vi kunde knappt formulera ord för vad är det som ligger bakom det här, så artisterna blev ju det blev ju, man förstod ju att det är någonting mer där bakom, och det jobbar ju du med och har jobbat med.
Ja. Alltså, sen jag är inte musikproducent. Det står så av någon anledning på Wikipedia. Men det är en helt annan vetskap som jag kan lite grann om, men inte tillräckligt bra för att göra det själv. Liksom.
Du jobbar med producenter nu?
Jag jobbar med producenter. Så att, nej, men och låtskrivare var nog en sak som jag inte reflekterade över som ung heller, för att jag såg bara artisten. Liksom. Ja. Det var det som syntes. Så att drömmen var ju alltid att bli popstjärna eller liksom sångare själv. Så att det var nog bara att jag har alltid skrivit låtar, men det trodde jag satt ihop med att man var artist. Det var först när jag blev vuxen som jag insåg att så här, nej men gud, Britney Spears har inte skrivit sina egna låtar. Alltså så här. Och då blev man ju helt förkrossad.
Ja.
Fake.
Fake.
Ja, hon är jättebra på att klä på sig och stå och gunga i bild. Hon är väldigt bra på det.
Så här. Nej, men,
och sotade ögon också bra på.
Så det tror jag aldrig att jag liksom... Det har inte varit en dröm att jobba med. Nej. Men det blev det så fort jag liksom började komma in i branschen, och det fanns massa låtar som jag hade skrivit som jag inte ville ha själv.
Just det.
Och men så, för här, ja. När jag kom in i branschen, det låter så lätt.
Ja,
hur kom du in i branschen? Ja. För jag menar, det gör man ju inte bara så där.
Nej, det gör man inte. Jag hade... min syster hade en pojkvän som hade en dröm att bli manager för artister. Så att han liksom, jag satt ju alltid och sjöng i mitt pojkrum. Så det blev väl att han på något sätt föreslog så här, ska vi inte börja jobba ihop? Och han var ute mycket på Stureplan och kände folk så här. Så att han började bara presentera mig för folk, och ganska snabbt därefteråt så fick jag träffa ett litet skivbolag som hette Samson Music. Och då satt jag i någon studio på Östermalm och så här med min gitarr. Jag kan inte spela gitarr. Så jag fattar inte hur de tog mig an. Men, och bara så här, då sa de bara, spela lite musik, det du har skrivit. Liksom. Och då satt jag och plinkade där och sjöng. Och så då fick jag chansen att börja spela in saker med dem, och där någonstans så växte det in i att de blev mina managers istället för min syrras kille. Oh,
nej, då. Nej, ropet var honom.
Ja, det vart lite stelt där, tack.
Var det riktigt?
Ja. Ja, nej, men vi hann jobba några år ihop, men till slut så...
Nej, men du växte ifrån.
Ja. Nej, men det gick som det gick. Men då, så att jag tror att det var, alltså det här har ju tagit 10 år att komma in i branschen.
Ja.
Så att det har verkligen varit så här, ja, men sätta sig ihop med den personen, du ska skriva med den personen och hela det där. Så det tog mig liksom 7-8 år innan jag släppte min egen musik, trots att det var det jag hade i bakhuvudet hela tiden. För att skriva musik var ett lättare sätt att lära känna folk.
Just det.
Och konkurrensen, den är hård, men det är inte samma liksom jargong bland låtskrivare som det är bland artister.
Men jag kan tänka mig också att det finns någonting i som är så här, alltså jag vill bli artist, alltså det finns någonting som är som gör att folk kategoriserar det ganska snabbt. Alltså, det finns ingen chill i att lära känna en bransch och få möjlighet att liksom sitta vid sidan och titta på, typ navigera, hur funkar det här? Om man så här, om man en gång frontar med så här, jag ska stå, det är jag som ska stå på scen. Ja. Det som fascinerar mig med din historia är liksom att du fick möjlighet att sitta liksom lite vid sidan och titta på något, och du var uppenbarligen en fantastisk låtskrivare och fick möjlighet att vara i den kontexten och sen gå in i artisteriet. Hur var det att sitta bredvid och titta på? Du visste ju att dit ska jag själv förr eller senare, men just nu sitter jag här.
Nej, men det var jättelärorikt för mig att se hur allting funkar. Alltså jag släppte precis när jag kom in i branschen då, som man säger, så släppte jag 2 låtar som var inte alls min grej. Så att efter det så var det bara så här, nu måste jag hitta mitt sound, och jag kunde göra det genom att skriva till andra människor, klura ut vad jag tycker om, och se lite den pressen som sätts på artister. Samma med Mello, jag har varit liksom med och körat och 2020 då skrev The Mamas låt, och fått se allting från sidan innan jag själv kom med och var med, och det var så jävla nyttigt och bara så här, också sätta sina förväntningar på en rimlig nivå och lära sig att det är så jävla mycket man måste göra själv.
Förlåt, jag tror alla Alla har en relation när man växer upp och sitter med familjen och tittar på Melodifestivalen och sånt. Jag vet inte varför, men jag har alltid, det är alltid två saker som har passionerat mig mer än artisterna. Det är låtskrivar när de sitter där. Alltså det känns som att det finns en sån power.
Man får vinka.
Nej, men det är så här, en sån power grej. Här är vi bakom. Och sen så är det även kören som jag tycker är, alltså sen såklart artister och så vidare och så vidare. Men det är någonting i typ att få lov att verka runt omkring som är att man så här, som att ni sitter på hemlighet. Alltså ni vet hur det, ni vet hur det är, ni vet vad som händer egentligen.
Jag fattar vad du menar.
Ja, men med det sagt så bara, hur var det då att gå ifrån jobbat som låtskrivare, stått vid sidan, sen äntligen så bara
du fick pang, det här, står du
pang, där. Melodifestivalen, folk vet vem du är. Hur var det?
Ja, alltså det gick ju verkligen inte pang. Jag släppte min första EP 2018, sen tog det nästan 3 år innan liksom jag fick med någonting i Mello och skickade in varje år. Så att det har varit ändå på något sätt så här små steg hela vägen som ledde fram till det. Men det kändes ändå väldigt naturligt. Det kändes som att jag...
Har du fått någon uppmuntran så här av andra som är i Mello-sammanhangen, bara fortsätt och skicka in och...
Jo, men det tycker jag verkligen. Alltså, när jag har varit där bakom och körat, det är väldigt familjär stämning i produktionen. Så att så här, alla som man har jobbat med, låtskrivare och liksom andra körare och musiker och sånt, liksom, när man har lärt känna folk så har det varit så här, nej men gud, så här, du ska ju stå där också en dag. Och så nej, jag har nog aldrig gett upp liksom den drömmen, men det är tack vare uppmuntran från väldigt mycket människor.
Det är ju något speciellt med schlager också, för ibland också beroende på hur man, alltså just den industrin som är kring svensk schlager, det är att säga, man bara helt plötsligt kan en typ en realitystjärna stå där och få samma utrymme som någon, ja, men som dig själv då, kämpat i 10 år, och så blir det liksom på samma på samma nivå. Jag var i Prides schlagerkör i flera år när Edvard Rosselén körde det, och det var så roligt också när man stod och då hade man ju så här typ, man kan vart vi repade i kanske 10 dagar och sånt. Och det var så kul också vem som tog, vem som väsnades mest. Det var ju alltid de, alltså förlåt, de som var djupt liksom rotade i musiken var ju så här, toppen, Lena Philipsson kommer in, la inga problem, la la så här typ, men Regina Lund, alltså att man ska vara så, du vet, som kanske säger min identitet är skådespel, alltså så, då var det ju mycket mycket mer tungrot helt enkelt, och det
vilket
tycker jag
år, så, vilket år är vi på nu?
Vad är det? Jag kommer inte ihåg. Vad kan det vara?
1990.
Nej, men det är beslutet 2010, alltså okay, där någonstans. Okay. Nej, innan kanske 2008. Men det tycker jag är kul med Mello, för att det är verkligen så här, det är som en melting pot av olika typer av dels, ja, men profiler och personligheter och även så här musikaliska stilar och så. Hur var det att släppas ner i det? Tittar man på varandra och bedömer varandra på olika sätt? Alltså, ni delar upplevelser, men ni delar ju inte bakgrund.
Nej, det är sant. Nej, men det är det som är det fantastiska med Mello, tycker jag. Att det är så mycket olika människor. Nu var jag ju med ett år då var liksom mitt i pandemin, ingen publik, man fick inte interagera med andra team överhuvudtaget. Det var väldigt speciellt, så jag hann ju inte riktigt lära känna de andra, eller ens se när de repade liksom.
Nej,
inte samma cirkus.
Ja, men det var väldigt,
men det
konstigt.
Var tomt där, ni stod där och bara hallå?
Ja, men det var liksom ett kamerateam som man sjöng till hela tiden.
Jag får så ångest av The Mamas som också det året som var så jävla fucking
alltså
hemskt.
Det kan man inte ens tänka på.
Nej, jag
på.
Kan, jag måste förtränga det, för att jag alltså blir liksom... Det,
man blir så gråtig så här, snopet.
Ja.
Snuvad på konfekten.
Men även för dig, Spotify-stream som skulle kommit av den där jävla...
Ja, verkligen. Och så här, ens att det typ broadcastas i alla länder är bra liksom, stimpengar.
Det är toppenbra, så att, såklart.
Så det var lite antiklimax att inte få uppleva det. För jag vet också planerna de hade liksom, för att ta det till nästa steg i Eurovision. Och det hade blivit så jävla bra.
Ja.
Men,
en fantastisk låt.
Ja,
tack.
Vi har ju faktiskt lite frågor kopplat till din låt. Jag tänker, ska vi gör en liten jingle och en liten paus, och sen så återkommer vi och pratar lite mer om Mello. Men sen tänkte vi, har vi även lite andra frågor som kopplat till egentligen queer-representation när det kommer till musik. Och sen har vi en liten sliding doors-fråga som vi tänkte vi skulle hinna med. Vi tar en jingle. Nej, men vi har ju fått massa respons från våra lyssnare när de hörde att du ska komma och gästa oss. Jag ska också säga, vi skulle ju livepodda tillsammans på en gaykryssning och sen så fick halva mysteriet corona.
Moni, har ni liksom repat er allihopa?
Ja. Nej. Ja.
Nej.
Nej, jag har fortfarande corona ben. Faktiskt.
Ja, men man kan ju bli lite långtidssjuk. Ja. Kanske.
Robin har det, men vi andra har jag frisk och krya. Men Robin är långtids.
Han blev långtidssjuk. 10 år sedan.
Så. I'm sorry, jag beklagar.
Nej, men så att vi har ju sagt till våra lyssnare att du ska komma hit och så har vi fått lite frågor. Okay. Och dels jag tänker vi delar upp det lite två delar och så många är ju nyfikna på det som de kanske känner dig mest som och det är ju deltagare i Melodifestivalen. Mm. Och så här är en fråga då, vem kom på frasen "Dance till our tears run dry" och vad är bakgrunden till den? Jag undrar Lina, kan vi säga, jag kan shouta till Lina.
Mm. Nej, men just den frasen. Jag hade bokat en dag med mina kära kollegor Melanie Weber och Herman Gardarve som jag tillsammans skrev The Mamas låt med året innan. Just i syfte att skriva en mellolåt till mig. Så att vi hade en dag.
Det var bestämt.
Det var bestämt. Så här, nu jäklar. Nu har vi liksom.
Nu är det nästa års mello. Nu sätter vi det.
Ja. Förlåt. Kan man, får jag stanna där bara?
Ja,
det är en sån,
stanna.
Jag tror att det är en sån här intressant. Jag tror inte att man först. Det finns någon. Bilden och tanken kring kreativitet är nog att det uppstår. Alltså så här. Jag tror
jag kommer till en.
Ja, och medan alltså, här
var du vaknade en morgon och sen var den där.
Ja, och nu är jag här. Medan egentligen är det så här typ, ni har en plan, det är strategiskt arbete som är Mello är där, ja. Du ska in i det. Hur gör vi det på bästa sätt?
Nej, men, exakt, jag tror att man har kanske en drömbild av att, så här, att kreatörer generellt bara jobbar när de är inspirerade. Ja. Men det skulle inte funka, speciellt om man jobbar med andra människor som jag gör. Att Nej. Vi oftast, ja, men, jag vet inte, 2-5 personer i ett rum som ska skapa musik. Om någon bara säger så här, nej, jag känner inte idag.
Det blir en känsla. kan vi boka om?
Exakt.
Men jag är inte på humör.
Så det har ju blivit lite av ett 9-5 jobb för mig. Och man har lärt sig på något sätt att, ja, jag vet inte, tvinga fram kreativiteten kanske låter lite sorgligt, men man har lärt sig att bli kreativ på beställning. Mm. Och jag tror att man inspireras av andra människor när man ses och hela den grejen. Och nu, just i vårt fall med Mello, alltså nu, det fanns ju en deadline när man skulle skicka in. Mm. Det här var någonstans i augusti, man ska skicka in i september. Så att det var mer, liksom, jag var tvungen att sätta en dag för att annars kommer det inte bli av. Ja. Liksom.
Men ni skulle träffas?
Vi skulle träffas i studion.
Så det här gjordes på en dag?
Ja.
Hej hörni, vi ses den här. Det här mellolåten ni ska skriva till mig. Kan vi ses det här datumet då så länge ihop den? Alltså, det är lite så. Om jag ska komprimera
lite så. Sen så kan ju det gå åt helvete och det gör det ju det liksom 9 av 10 gånger. Men natten innan så vaknade jag för att jag var så stressad av att så här, jag hade vanligtvis när jag skriver till mig så brukar jag komma med någon känsla eller kanske en titel eller ett koncept att skriva kring, men hela sommaren gick jag och så här ältade det här. Jag bara, jag vet att jag vill söka in igen. Vad ska jag skriva om? Och så natten innan så vaknar jag och nynnar in ett så här röstmemo på telefonen som man alltid tror ska låta genialiskt.
Hur lät det då? Kan du väl göra
så här? Ungefär så.
Nej, men det var starkt.
Men så hade jag skrivit jag hade döpt den till "Dance till our tears run dry".
Just det.
Bara för att jag vet inte, jag gillade tanken av att gråtdansa. I min dröm liksom slummer på något vis. Så att när jag vaknade så lyssnade på det här och försökte klura ut vad jag hade tänkt. Men då kom den melodin och texten till liksom på vägen till studion. "We're gonna dance till our tears run dry". Och det var allt jag hade. Och sjöng det för Melanie och Herman. Och de bara, vi fattar. Och det är fördelen att vi har jobbat så mycket ihop. Att de kunde se hela låten framför sig. Någon annan liksom hade tyckt att jag var dum i huvudet som så här, nynnar fram någonting. Men
visst är det roligt också? För jag jag jobbar också mycket kreativt och jag tror att när man bara gör vad du vill, alltså, så här, då, alltså, då är det för stort. Man behöver någon form av ramverk och någon form av box. Som till exempel i det här fallet då, en fras eller någonting som kunde ge en riktning. Så där, liksom.
Ja, men jag tror för mig när jag skriver till andra artister, jag älskar att ha en liten terapitimme innan. Där man liksom så här, vad går du igenom utan att man luskar för mycket? Men att man liksom, det blir naturligt att någonting kommer upp där jag som utomstående så här, nej men gud, nu sa den här personen, jag vill inte störa för att de gråter, men de sa en låttitel där som man kan jobba på.
Det var jättehemskt att din mamma dog, men den här...
Men vad sa du precis nu?
Ja, exakt. Men kan du säga det igen och bara, kan du tänka dig att gråta på scen? Jag ser inte att...
Kan du sjunga och säga det du säger
exakt.
Nu?
Kan du ta ett C och gråta?
Men då satte ni den på en dag, sen skickade ni bara in den, pangbom.
Ja, det tog lite tid att liksom färdigställa den, men vi skrev all text och melodi och Herman började producera, för att han är producent i det här fallet. Men sen så arbetade vi vidare med en annan producent, Elias, och ja, men det tog några veckor för att bara få liksom alla ljud och låta rätt. Och liksom, jag la in ny sång, för att det man gör där och då är kanske in the moment liksom slaskigt, ändrade några ord så. Men vanligtvis så är det ungefär en dag för att liksom göra färdigt låten.
Hur ärliga kan man vara med varandra då? Alltså, om man ska vara, alltså när man jobbat, låt som att du och ditt gäng, ni har jobbat mycket ihop med Melanie
Weber.
Säg dem och vet han andra.
Herman Gardarve.
Mm. Perfekt. Hur ärlig kan man vara? För liksom, om du då kommer med en fras, du kommer kanske med ett tänk och sen så tar kreativiteten vägen någonstans. Hur ärlig kan man vara? Så, hör, vi måste gå tillbaka. Det där funkar inte nu. Alltså,
det händer 100 gånger om dagen. Ja. Alltså, för att annars kommer man ingen vart liksom, om alla ska linda in allt i bomull hela tiden. Så att vi, i alla fall i våran konstellation så kan jag nästan bara se på deras ansiktsuttryck att så här, det jag sa nu var jävligt.
Ni gillar inte det här.
Nej, det här suger, jag är värdelös.
Ja, vad skönt.
Jag försöker igen. Ja. Men med nya människor kan det ju vara lite jobbigt. Men jag vet inte, man måste nog vara ganska brutal liksom.
Ja, men eyes on the prize också. Alltså, som är så här, typ, alltså, vad är det vi vill? Alltså, ibland också, så kanske inte det viktigaste är inte att vi alla är jätteglada eller att alla får sin vilja genom processen, utan målet är ju att få in dig i Melodifestivalen i det här fallet. Så här, och vad kommer vara göra det? Men du har ju en ny låt på gång.
Ja. Exakt, 25 mars släpps den.
Vad heter den?
Den heter For You.
Vad, Queers Run Dry?
Exakt, Queers Run Dry.
For You.
For You heter den. Det är en kärleksballad skriven till min kille.
Och vem är din kille?
Magnus Rangvid heter han. Och, fotograf.
Ja, och vi pratade om det. Magnus,
han har gästat.
Ja, men jag tänkte så här, typ, och grejen är vi bara, alla har... Jag tror alla av en viss generation har en relation till Magnus Rangvid, för det var som var den första bögen i en reality-serie. Så det här är en ballad för Magnus.
Exakt. Ja. Den handlar om hans reality.
Nej, det är sant. Wow. Let's go outside.
The real
world. Jag vill säga en kommentar på någon sån här period. Men hur är det då? Berätta om låten.
Jo, men jag är väldigt dålig generellt på att skriva lyckliga kärlekslåtar. Jag skriver mycket om kärlek, men det är oftast liksom hjärtekross. Ja. För det är på något sätt lite lättare att hitta starka känslor i det. Ja. Glada kärlekslåtar blir väldigt snabbt lökigt.
Ja, det är liksom. Jättelökigt.
Och den här är ganska lökig. Ja. Men den får vara det, för att den är så personlig för mig. Att jag tror att det liksom kommer skina igenom. Att den är till honom. Den kom till också med Melanie och Herman. Det är nog första gången jag har gråtit i studion. För att när vi bara lyssnade liksom tillbaka.
Vad sa de då? För att du skulle börja gråta?
De sa att det
sög. Melanie ska ha lök.
De bara, gud vad hemskt. Skriv om!
Nej, men det, jag vet inte, när jag hörde liksom den inspelade versionen så var det så här, oj, fan, det var så överväldigande. Ja. För att medans jag jobbar så är jag extremt fokuserad. Så jag var så här, jag visste vilken känsla jag ville utgå ifrån. Men jag är ändå i så här jobb-mode, att jag är så här...
Så. Men jag... För, alltså som då pojkvän då till dig, hur tar Magnus emot att du har skrivit en låt som ska bli offentlig? Jag menar, det är ändå en ganska privat grej ändå att någon skriver om ens relation eller sådär. Mm. Vad var hans upplevelse av?
Jag tror att han älskar att han har fått en låt.
Han är stolt.
Han var äntligen.
Men det var nog inte självklart från början att jag skulle släppa den, utan jag kom hem den dagen och hade en liksom superruff demo. Som jag först tänkte, ska jag göra den färdig när jag spelar upp den? Mm. Så kunde jag inte vänta. Och så grät jag medan jag fick prata om låten. Ja. Och så fick han inte titta på mig, så han låg liksom och blundade i soffan. Och sen någonstans in i första refrängen så började han gråta. Och jag, så sitter vi till slut och hulkar som två töntar. Liksom. Ja. Och han älskar den, så att vi har väl gemensamt kommit fram till att så här, ja, men jag släpper den här låten, även om den är din, så är den fin liksom. Och jag tror att många kanske kan relatera, det är liksom, det är inte hans namn i den. Nej. Utan det är ändå en känsla.
Andra kan också identifiera sig med kärleken i den.
Exakt.
För det är också lite roligt, ska vi göra sånt här, vi tar en liten paus här, så kan vi får vi lov att lyssna på låten lite grann i podden.
Ja,
då lyssnar vi här. Det är ett smakprov av Patrick Shawns nya låt.
For you.
I never thought that I would find a love like the one that's in your eyes. It feels like I waited all my life for someone like you. And they said my wounds would heal with time, but they didn't heal to you or mine. Oh, I never thought that I would find someone like you. Forever's never gonna be enough for us two. It's getting better every second I'm next to you. Whatever comes our way, I know that we'll make it through. Been saving my love just for you. For you. If you needed me to know, there's nothing that I wouldn't do.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förr i tiden så var det ju en ganska stor grej när folk kom ut som så här, queera artister och liknande. Jag minns bara, jag var ju programledare way back when, och då ville de göra en grej så här, bara, nu ska du komma ut, nu ska vi göra, men på riktigt från PR-teamet från TV3, jag var så här, typ, nu ska vi göra en grej att Robin kommer ut. Jag bara, jag kommer inte ut, jag har varit bög hela tiden. Det finns inget komma ut moment då jag är.
Men man vill ha kroken.
Nej, men jag är fullblown bög, varenda del och atom i mitt liv. Så det känns jättekonstigt att komma ut.
Tyckte du, han?
Och jag tänker också, någonting har ju skett också. För förut var det ju alltid så här, typ ett omslag på QX. La la la, kommer ut och så vidare. Medan nu har någonting skett i dels artisteri och i kultur och så. Så att man kanske inte behöver... ens persona, man kan vara utkommen, man kan vara en queer person, man kan ha andra perspektiv att berätta. Så hur var det för dig när du insåg så här, okay, till exempel du fick ja, jag kommer komma med i Melodifestivalen, jag kommer vara med i olika tidningar och så här, så hur förhöll du dig till din queer identitet?
Ja, men jag tror så här, jag var inte etablerad artist när jag kom ut. Nej. Så det, när jag väl började släppa musik så var det ju redan en del av mig. Ja. Och min offentliga person liksom. Mm. Det, på något sätt känns det som att det fortfarande, jag tänker på typ Darin och Oscar Sia kom ut, att det ändå, det blir ju en grej, det är ju typ ett omslag på QX fortfarande. Men så hela den grejen, det har alltid varit en del av mitt artisteri. Sen så har det kanske ökat, man har vågat mer hela tiden i och med liksom andra artister, Lil Nas X eller liksom den typen av artister som vågar vara unapologetically gay utan att det blir liksom slager gay.
Ja, men precis, gay kan vara massa olika saker.
Men jag tänker också så här, Oscar Sia och Darin är ju bra exempel, för de har ju varit med sedan de var 15-16 år gamla.
Det var ju så.
Och jag menar så här, du har ju kanske blir offentlig när du är mer i en vuxen ålder.
Exakt.
Och kanske du har gjort din komma ut-process redan. Jag menar, deras komma ut-process har ju varit i offentlighetens ljus.
Exakt.
Så det blir en annan sak. För jag tycker den här frågan är intressant, om man måste komma ut eller inte.
Fast grejen är att det finns också PR-strategier i det som är som också, alltså jag förstod väl att också i mitt fall så var det så, jag förstår väl att om jag kommer ut så kommer det skapa, då är det någonting att göra PR på. Mm. Alltså om jag, alltså så, typ att nu kommer jag ut och det kommer generera då. Men alltså, så det finns ju ett beslut i det, så att säga så här, förlåt, ni ska inte slå mynt på det här som jag är. Det finns ingen ursäkt i mig och i mitt liv och hur jag har levt. Så att springer det PR-värdet, för att det finns inget PR-värde. Mm. Det är som att man skulle säga Nej, men hittepå blir det ju på något sätt.
Men jag fattar, men jag tror så här, hade jag kommit ut nu så hade det kanske blivit en grej. Eller exakt. Jag hade behövt planera hur och
liksom. Ja, men det kanske hade du kanske hade fått mer rubriker om du har haft en så här retriever. Jag jobbar med BR nu och bara, du kanske får mer träffar i typ i dagspressen. Exakt. Men det är det jag tycker det är gött också, de som är så här, ja, men också säga så här, nej till det. Mm. Så här, det här är jag från början.
Ja.
Ingenting. Vi behöver inte göra en PR-strategi. Eller?
Nej. Nej, och det har på något sätt alltid varit självklart för mig. Och jag är tacksam att jag hade kommit ut innan jag liksom. Men sen var det kanske inte självklart att, så här, att mitt mellonummer skulle vara lite queer. Alltså, så här, man hade ju lätt kunnat bara göra någonting helt annat, men det blev viktigt på något sätt att det skulle vara queer. Just det.
Beskriv ditt mellonummer för dem som
inte har sett det.
Nej, men jag hade 4 dansare med i lite könsnormsutmanande kläder. Så det var män i kjolar och korsetter täckta med blommor. Och vi ville på något sätt leka lite med vad som ses som maskulint och feminint. Så att de var liksom bara överkropp, så man såg lite muskler. Och sen så nederdelen var liksom väldigt feminin.
Hur sker en dialog? Det är också så roligt med kreativ process. Du berättade precis hur man skriver en låt som är typ så här, nu ses du den tredje och skriver min mellolåt. Sen så har den kommit in, ses ni så här, säger då ett halvår senare typ den 8:e och pratar om själva uttaget på låten som är kanske det visuella. Hur gör man?
Ja, men det gör man tillsammans med SVT. Så att jag hade en kille som heter Julius Hayes som är nummerkreatör och regissör och allting, som hade liksom skapat någon sorts grundidé, och sen så tog vi det till SVT och de har ju sina tankar, och så möttes vi någonstans i den här idén liksom tillsammans allihopa.
Med SVT menar du Christer?
Nej, han är ju inte kvar längre.
Jag skojar.
Men då var han väl kvar?
Ja, var inte det förra året?
Ja, jo, men det var nog hans sista.
Du minns inte.
Det var hans
sista. Nej, men alltså det var nog någon sorts övergångsfas för att Karin skulle ta över. Just så att, jag hade ingen interaktion med honom då.
Nej.
Utan jag, det var bara
var det någonting som du var tvungen att ge vika på som du ville göra?
Ja, jättemycket.
För att de tyckte att det var för vågat, eller?
Ja, mycket grejer gick inte att göra.
Rent tekniskt.
Mm. Jag hade bland annat tänkt att jag skulle ha vatten på scen.
Ja, dyrt. Mm. Dyrt och svårt.
Jag bara, men vadå? Hur svårt är det? Stor simbassäng, 10x10 meter.
Jag har vatten hemma.
Ja, exakt.
Förlåt,
jag har sparat i flera veckor.
Jag har vatten på Söder.
Som produktionsledare så känner jag på en gång. Nej, det kommer inte att gå. Det kommer inte finnas budget.
Tänk hur vackert det hade varit om jag stod i mina egna tårar medan jag liksom... Oh my god.
Men man kan också tänka att, förlåt, kan du gråta lite på riktigt? Ja. Alltså förlåt, vi bara upplever något jävla trauma.
Exakt. Ja.
Men tillbaka till ditt nummer. Jag vill fråga lite mer om, du beskrev det mer med kläderna, men sen var det också väldigt mycket blommor.
Ja.
Hur kom det sig?
Nej, men det exakt, blommorna var väl också för att liksom förstärka på något sätt det feminina i det hela. Och liksom skörheten. Och att alla vi har lager liksom, på något vis, skulle väl de blommorna representera.
Mm. Vad en skam att du inte gick vidare.
Det var verkligen jättesnyggt. Jag kollade på numret idag på tunnelbanan, så bara också så roligt med det du säger nu också, som så här, men om man sätter det manskroppen i liksom olika färger eller med blommor och liknande. Det är så kul att man bara, ja men efter, om man tänker på så här, Sverige är ett liberalt land och så vidare och så vidare, men det betyder fortfarande någonting, alltså, det var fortfarande det håller fortfarande någon form av makt och liksom budskap i att pilla på de där könsrollerna och pilla på ingångsvärdet i typ var, att en man står och sjunger någonting och hur gör vi det här numret och så vidare.
Exakt. Mm.
Och på det så har vi en lyssnarfråga som ber oss reflektera lite grann kring, och det är lite till oss alla faktiskt, reflektera kring queer musik. Dels typ könad queer musik och musikvideor lite på det där slentrianmässigt sätt som straighta gjort i alla tider och som hbtq-personer nu allt mer vågar sig på, till exempel Sam Smith och Oscar Sia. Men också låtar som uttryckligen handlar om queera upplevelser, till exempel Him av Sam Smith eller Girls Like Girls av Hayley Kiyoko. Behövs den? Vilken roll fyller queer musik i vårt community? Vem skriver man musiken för? Är det för sig själv eller andra? Och vem vill vi ha i vårt krav som lyssnare att det ska vara liksom en avsändare som är queer? Vad fyller queert konstnärskap? Och queer, om man ska sammanfatta, det finns fler tankar här. Och jag tänker så här, jag kanske vänder mig emot Thomas och Anton innan jag vänder mig till dig, Patrik. Vad tänker ni? Hur har det varit för er när det kommer till queer konstnärskap?
Ska du börja?
Börjar du.
Nej men alltså jag tycker Sam Smith är ett jättebra exempel, för jag tycker det var så jävla skönt när han släppte sin låt Him och äntligen bara han sjöng så till den mannen då, så det finns inga otydligheter. Det är så här, jag gillar killar och jag sjunger till killar. Punkt. För jag menar så här, jag som är född 76 och har genom alla år suttit och lyssnat på alla de här balladerna och man har behövt byta ut ordet eller pronomen i sitt huvud. Det är aldrig någon som har sjungit. Jag menar så här, Christer Björkman när han sjöng imorgon en annan dag. Alltså det är klart att han sjöng till en man. Det är väl klart att han gjorde det.
Fast det visste vi inte.
Men det visste vi inte, vi tog det för givet.
Den eller? Sam Smith-låten, är inte den också lite maskerad i att det också skulle kunna vara Gud?
Mm.
Jo, eller så här, för de har ju, eller så här, även om man läser låttexten så tror jag liksom Him med stort H.
Absolut, det kan vara en högre makt.
Exakt, absolut. Och att det är så här, Gud, den är gospelig.
Är du religiös?
Nej, inte alls. Nej, verkligen inte. Nej, men,
jag håller med.
Och därför tänker jag så här, nästan synd att det inte bara var så här om en man, utan det är ändå lite så här att någon som har lite Christian values
det,
ska kunna
också
ta sig till det.
Halleluja, alltså, just det.
Men är det inte, men om man då vänder på det, kan det inte också vara att man kanske också höjer upp den homosexuella kärleken? Alltså, sätter ett stort H framför för att du så här, skrika typ alltså, så, med liksom, en fas. Men vad tycker du, Thomas, då? Hur har det varit? Om du tänker tillbaks, hur viktigt har det varit med queert konstnärskap och hur har det påverkat dig?
Nej, men alltså, jag är så gammal så jag kommer ihåg hur det var när innan revolutionen som var 95 eller något sånt där. Man sökte ju allt. Man sökte ju sig som en svamp. Minsta lilla detaljer eller referenser. Någonting. Man, bara död, man blev speglad i det lilla. Såklart så spelar det jättestor roll. Jag tänker ganska mycket nu på om man går in på och kollar på väldigt mycket Netflix eller HBO-serier, så finns det oftast väldigt bra gay-karaktärer.
Alltså så mycket nu.
Så man bara tar det som en
ja, men också brygg. Att det finns en rubrik för HBTQ-serier.
Ja, men dels det, men också så här att de karaktärerna som, och de, det kan vara en kärlekshistoria som bara handlar om queer-kärlek. Såklart blir det jättestor roll.
Och det är såklart, klart, man behöver förebilder.
Det finns också en gräns när det blir, men det är ju kärlek det handlar om. Och jag längtar lite efter det där när det blir bara, det sjunker in i någon sorts gemensam fond.
Ja, verkligen.
Där det inte har epitetet queer eller liksom att det är.
Jag är på totalt.
Men jag måste också säga att det är också sådär, det har ju funnits i alla tider. Alltså när det gäller det estetiska, liksom det du sa att man folk översätter eller sådana saker, att de har bytt namn och hela den grejen. Det har stått för väldigt mycket av vår kultur. Författare, sångare, liksom att det är.
Ja, men jag tänker att queer konstnärskap har ju genom tiderna förhållit sig till att liksom koda våra historier och sättet vi uttrycker oss på utifrån en heterosexuell norm. Så jag kan vara så här, jag har ett jättebehov av typ, alltså öppet queera berättelser som är så här, typ, och jag längtar noll efter tillfället när vi lutar oss tillbaka och blir en del av liksom, det betyder ingenting. Nej, bara för att vi är en liten procent så att vi kommer alltid slukas upp av den stora. Men jag, så upplever jag det. Om man tittar på typ Netflix, går igenom. Ja, men ibland så jag blir glad när det finns en liten biroll som kanske har min blick på situationen. Mm. Men jag längtar inte efter typ så här bara att ingen kommenterar, för jag tror att vi kommer alltid vi är ju alltid i vi är alltid sidekicken till heterosexualiteten, så jag uppskattar ju när till exempel någon bara hej, jag det här är det jag är det här, och det tar plats på samma sätt som heterosexualiteten eller något. Jag uppskattar ju looking. Jag uppskattar queera berättelser och queera perspektiv.
Men om det hade varit ändå standard att det finns både och man inte reflekterar över det, det är väl en bra grej.
Absolut, jag bara tror ju aldrig att det kommer att ske. Jag är bara cyniker.
Jag
tycker det är ju en enorm skillnad idag än bara för 10 år sedan.
Ja.
För det finns karaktärer. Jag tycker inte att det är alls nu glider vi från musik till populärkultur i stort, men att det är att de får ta plats och det finns en roll, och det är klart att det kittlar lite i den heterosexuella världen liksom, att på något sätt då, att vi sträcker på oss lite extra. Men någonstans, om utvecklingen fortsätter, så kommer det bli en del av landskapet. Jag tror inte att vi kommer vara i ständig opposition eller liksom att vi är ses som så.
Fast när det kommer till berättelser, och då handlar det också om vilken blick man har på berättelsen. Jag ska ta ett exempel som den här SJ-reklamen som gick, som var så här, den inre resan, som var så här, typ för några år sedan. Det var så här, en helt vidrig som var så typ alla straighta personer så här, och jag undervisar i storytelling på Bergs, och alla så straighta Lidingö elever bara vilken stark. Är han så stark?
Ja, de tyckte det var stark. Och så hade aldrig sett något.
Nej, den här SJ-reklamen var ju så här, typ att det var en
och nu drar du alla över en, nej, för alla är inte från Lidingö.
Nej, men jag överdriver.
Fast det var ganska fin.
Nej, men så här, det här handlar inte om Bergs, det handlar om straighta personer som tittar på queera upplevelser. Ja. För det var det som det handlade om. Det har noll med min arbetsplats att göra, utan 100% med den straighta blicken. Mm. Och då var det så här, typ, så det man såg var ju att titta vad fint, en queer berättelse får utrymme och möjlighet att synas. Det som man själv som en queer person såg var, ja, men det här är det som jag försöker berätta är typ så här, en transperson som går på som en man och lever i skam och klär ut sig till en kvinna på toaletten och kommer tillbaks i någon form av så här, typ utklädnad. Alltså det berättade ingenting om en transpersons riktiga liv eller berättelse. Men det hade inte liksom straighta personer kunskap om och kunna navigera i, så de var ju glada att det fanns,
såklart, de
att det fanns representation.
Ja.
Och det är väl lite det som är så här, och det har jag också, vet jag ju, som var, den där kampanjen var ju också så här, hej transpersoner, vill ni vara med? Nej. Alla. och jag tror det är vikten också med när någonting är avsändaren, att det finns en queer avsändare och som faktiskt kanske kan vara så här, hörru, det här är en queer-berättelse. Ja. I ditt fall, så här, jag är en öppet homosexuell låtskrivare, sångare, artist, och det är inte en grej.
Nej.
Jag tror det är viktigt.
Jag tror också det. Och jag bara som en parentes just där, jag tycker det här årets Melodifestival har varit så jävla bra manusmässigt. För Oscar Schia har varit öppet bög och han har gjort massa bögskämt.
Ja.
Och det har aldrig hänt tidigare.
Jo, det har inte varit en grej heller.
Det har inte varit en grej. Utan
sen
bara
det var sämsta tittningen sedan 90-talet.
Whatsoever. Ja. Whatsoever. Men jag menar så här, på prime time att få skämta och få stå där ensam på scenen, det är jättestort. Så att man inte behöver vara den roliga bögen som bara står, som kommer in som sidekick, utan man är den som leder skiten och får säga, oj, titta, det är en bög i en bur. Mm. Alltså det är jättekul, tycker jag.
Håller med.
Skämtet var sådär.
Jag tyckte att det var jättekul.
Gud, bög i en bur. Alltså, vi kan prata om Berghans sen, men ja. Vi tar en paus. Hörrni, det finns ju de här ögonblicken i livet där man bara, nu ska jag välja mellan A eller B. Och man kanske inte vet om att det är stort där och då, men ibland vet man det. Man bara, nu, det här kommer vara avgörande i mitt liv.
Mm.
Morgan, nu är du tyst, drama queen.
Men han vill också berätta om ett avgörande ögonblick. Det var när han valde dig, Robin.
Precis, han bara, han försökte välja bort mig, men han lyckades inte. För han är en... Nej, men precis, det finns ju de här ögonblicken där man står mellan, ett, mellan två val och man förstår så här, det här kommer att avgöra allt. Eller nu i efterhand, när vi tittar tillbaka, så man bara, jag hade ingen aning om att det här tillfället kommer påverka allt. Det kommer att göra, kasta mitt liv i en riktning som jag inte hade en aning om. Så kallade sliding doors. Så jag undrar lite grann, har ni haft sådana ögonblick där ni stod och valde mellan två saker, ni valde ett, och det är därför ni är, sitter i den här jävla lägenheten på Södermalm.
Ni jävla lägenheten, vad säger du?
Jag var ju tuff.
Det är så tuff. Fint.
Jag svär.
Du svär.
Men det är så tufft, alla kids svär.
Fucking lägenhet.
Exakt, fucking
jävla
lägenhet. Nej, men har ni någon sån ögonblick? Anton, om vi börjar med dig. Har du ett sliding doors moment i mitt liv?
Och det har jag, för det är ju tack vare att jag bor i den här lägenheten, så hade jag ett moment. Jag hade bokat en resa tillsammans med några vänner och skulle åka till LA. Vi skulle åka den 27 december och var superpepp. Bokade kanske
New Year's in LA.
Ja, exakt, exakt så var det. Vi bokade kanske augusti.
Vilka med tjaler i chatt.
Ja, gud ja. Ja, ja, alltså det var 12 personer som var superpepp. Så här, 2,5 veckor i LA och bo runt och åka upp till San Francisco, bla 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 bla. Bokades i augusti-september där någon gång, och under november månad så kände jag bara så här, något molande, att så här, nej, men jag ska nog inte åka. Det var bara som, jag hade ingen anledning att inte åka. Så känns bara så här, men till slut så tog jag bara beslutet och sa då till min bästa kompis som jag skulle åka med, bara, jag kommer inte åka.
Och då visste du inte varför du sa
nej? Nej, jag visste inte varför. Jag kände bara så här,
hur reagerade din kompis?
Nej, men hon blev jätteledsen naturligtvis och tyckte det var tråkigt. Men respekterar ändå alla andra. Respekterar ändå så här.
Mitt horoskop säger.
Nej, jag har tvättid.
Nej, men jag sa faktiskt så här. Nej, men det är någonting som säger mig att jag inte ska åka. Det är en känsla som bara så här, nej. Det är kroppen säger nej. Och sen sa jag nej, och sen då kvällen, alltså då jag vaskade då, för biljetten var ju inte återbetalningsbar, så jag vaskade resan och första boendekostnaden. Så kvällen innan den 26 då sitter jag hemma i min lägenhet på 27 kvadrat i Hornstull och bara, vad i helvete har jag gjort?
Ja, gud,
det här är ju så jävla dumt, varför gör jag det här? Ska mitt liv se ut så här patetiskt?
Du älskar ju också att planera saker.
Jag
alltså, du går ju igång. Alltså, tänk att ni då har planerat i grupp. Alltså,
ja.
Jag tänker att du har tagit på dig själv och tänkt på att ni har planerat.
Excel-sheeten har ju fått en annan sats.
Och att du säger nej till planerade aktiviteter.
Ja, det går ju emot allt.
Ja.
Och att jag inte fullföljer någonting som jag har bestämt. Bara där. Okay.
Helt emot.
Okay.
Och då sitter jag där kvällen innan planen ska gå. Jag har ju fortfarande chans att åka. Och då loggar jag in på Stockholms stad bostads sajt och då får jag syn på den här lägenheten. Och
som vi sitter i nu.
Som vi sitter
i
nu.
Kan du berätta
är det en hyresrätt?
Ja.
Berätta vad du ser. Kan du berätta med dina nya fräscha ögon vad du ser runt omkring?
Jag ser ju fantastiska tavlor. Det är ju det som sticker ut. För att det är ju väldigt, liksom, det är väldigt mycket liv här inne på grund av allt att ha på väggarna. Och nej, men jag vet inte. Kul inredning. Svanar ser jag just nu. Lite pantrar. Det är väldigt vackert. Och det känns som att vi är townhouse, men det är mitt i stan.
Verkligen. Ja.
Och då klickade jag in där och var på plats typ 35 eller så där. Så jag klickade i den här. Och då så var det ju meningen, för jag klickade i den och sen 2 dagar senare fick jag komma på visning och sen flyttade dit. Det hade inte hänt om jag
inte gått in på
sajten. Jag hade inte gått in på sajten.
Det här var ju kvällen innan du åkte.
Ja, ja. Jag hade inte gått in på sajten.
Du gått in på Game Romeo annars.
Ja, men du hade ju kunnat gått åkt ändå.
Nej, det hade jag inte, för då hade jag inte kunnat gå på visning.
Nej, men tiden du la på det var att du hade reggat en sån här gay daddy.
Exakt.
High twinks of LA.
Exakt.
Alltså så.
Exakt, jag hade riggat andra saker. saker där. Nej, men jag hade inte gjort det. Så det var ett moment för att jag sa nej och då hände något annat.
Mm. Förlåt, och som din vän kan man också säga att någonting har ju skett. Dels ekonomiskt tror jag att du är ruinerad efter den här lägenheten. Du gör så mycket justeringar hela tiden. Jag tänker ofta på hur lyckas han... Ja, skit det. Men någonting har ju hänt med...
Med när mig du, som person?
Ja, men när du fick den här lägenheten. Ja, det är liksom så här, ditt hem blev inte bara någonstans att vara, det var, blev även ett projekt och även någonting som var så typ någonting att ösa kärlek till. Exakt. Och skapa en... och din, du bodde på en ganska liten plats som inte folk kunde mötas på. Medan nu är ditt hem en social plats
en
som
social folk yta.
Träffas på och du får vara, kan få vara värd. Och sånt.
Exakt.
Så vilket fint beslut. Och
verkligen.
Var, och jag som då kanske känner dig majoriteten av tiden i den här lägenheten känns ju som en ganska definierande egenskap att du är typ värd och typ vi hänger hos dig. Mm. Vad fint.
Mm. Har du fått åka till LA och San Francisco allt det efter det?
För sen kom corona.
Ja. Thomas?
Det finns kvar.
Vi är inne på sliding doors moment. Har du ett sånt?
Där
du...
så många sliding doors.
Åh,
gud, vad ska jag börja?
Sliding
jag börjar 1900. Nej.
Det var nu slider du ur din mamma.
Sliding
det var första
doors,
åren.
Precis, sliding. Ja. Nej, men jag tänker så att det finns ju, livet är ju massor av sliding doors när man väljer till stora beslut som utbildningar eller jobb eller kärlek eller på den biten. Jag kommer liksom inte ihåg. Och det roliga är att man kommer ju bara ihåg där man tycker att det har blivit bra. Där det har blivit dåligt eller där man inte har vågat. Då just vet det. Man ju inte.
Nej, det,
det finns massa gånger där jag liksom inte har gått fram till någon som jag varit kär i.
Just det.
Även i vuxen ålder som jag liksom bara nej. Det är så du vet. Och sen så blir det ingenting.
Just det. Det, ja, men det vet man ju inte heller.
Ja, men det är, ja, men jag har
finns det någon där ute du vill skicka en hälsning?
Precis.
Exakt. Säg vad du vill till mig nu, Thomas.
Ja, precis. Jag tar det på franska.
Gud, det är så hemskt när du attraherar, så starkt attraherad av mig på håll.
Ja, jag vet.
Jag vet inte vad jag ska göra.
Så, Robin, vill du?
Ja. Nu går Thomas ner på knä.
Oh my God,
nu blir det ett frieri.
20 år för sent.
Ni som inte kan se det här så fingrar jag mig själv just nu.
Lite så här.
Så här 15 år in i vänskapen så bara...
Nej, men också sliding door, det är ju liksom så här, det vände första gången jag hade, jag menar, bög sex någonstans liksom att
va,
jag bara, tog, nej men liksom du vet, var
att du tog väldigt, steget.
Väldigt djupt in i garderoben.
Och du var väl lite religiös bakgrund då?
Nej, men, nej, ja, men gud. Ja.
Hur gammal tänker, var du?
25.
Ah, som
så
jag.
Så det är sent.
Mm. Var det första gången ni...
Som jag bögade mig?
Ja. Ah.
Gud. Nej, men nej, det var det kanske inte, men jag kom ut nu över 25.
Vet du vad?
Åt tillbaka till Thomas. Ja.
Nej, men jag måste bara säga att det som är jobbigt är när ni som kommer ut sent är att jag blir en sån hora som kom ut när jag var 13. Alltså, det blir så, för jag har så många av mig fler år att böga mig på, så det finns någonting i...
Fast vi har ändå tagit igen
det. De har tagit igen det.
Vi har kört
det har varit dag och nattskift här. Liksom,
de har åkt duschkameror.
Varsågod Thomas, fortsätt. Ja.
Nej, men jag bara tänker det som kommer så här upp, det var... Jag kommer ihåg när jag var den här i garderoben, bögen, som ville göra allting rätt. Så extremt höga krav på mig själv. Så även när jag gjorde värnplikten, för den tiden gjorde man det, i marinen, så skulle jag bli officer efteråt. Det var ingen snack om det.
Domtopp.
Ja, precis. Ja, men alltså då, och sen var det så att jag sökte och kom in på marinens officershögskola. Och sen, jag tror det var en månad innan, så bara... Vad håller jag på med?
Ja.
Och så drog jag till Paris istället. Mm. Och det var en helt annan...
Mycket godare med brio.
Ja, men förlåt.
Det där var en väldigt bra sliding.
Det är mycket bra sliding.
Ja, men också att du bara vet vad du har gjort i din karriär och ditt liv, så var det ju... Det tänk definierar om du blivit, ju allt.
Om du hade
ja,
blivit.
Annars hade det ju... Jag hade säkert haft ett bra liv.
Ja,
nej, men det sjuka är att du hade ju... You would have thrived inom militären. Alltså, ja. Du är ju en... Du är ju en
slurp.
Så här, du tycker tydlighet och ramverk är ju någonting som du kan ju tycka kul att kanske pusha på dem, men du tycker också tydlighet. Alltså, du hade varit fantastisk inom det.
Han hade varit ÖB.
Men du hade varit bra vad du än hade gjort. Men också, nej, men på riktigt, men också så här.
Men det kanske hade tagit längre tid då, ja. Att han skulle komma ut som den gullig och sexuella plutten.
Ja, ja, tänk så många twink som inte hade fått upptäcka sig själva.
Okej, tack. Tack för ordet.
Men innan vi lämnar det, hur kändes det beslutet då? Alltså bara nu efter att när du tänker på det och liksom sitter
det befriande, det var lite så läskigt. För det förut fanns det en mall att gå utifrån och sådana saker. Sen stod jag där med en resväska utanför Triumfbågen och hade ingenstans att bo en dag i januari. Mm. Bara några månader senare.
Mm.
Men det var ju inte så att det var allting förändrades på en natt eller på en dag, utan det tog mig flera år efter det att komma ut. Jag var så splittad i min personlighet.
När insåg du att det där var ett defining moment, när det kunde gått det ena eller andra sättet? Alltså,
jag tror jag insåg det på en gång. För att jag ville inte fortsätta på den banan. För att den ledde bara till en mer förnekelse eller liksom gömma sig, eller bara en miljö som inte alls var öppen eller tillåtande. Eller, och jag kände nog att det inte var så bra.
Mm. Tänk nu.
Kände du att du kunde vara öppen när du då väl drog till Paris istället?
Nej, det tog flera år. Sen, det var först i andra vändan till Frankrike som jag släppte loss. Släppte till. jag bodde i Don, jag bodde i
Paris.
Det året så var det så här, jag pluggade, det jag gick på gym, och det var ju bara bögar som gick på gym på det gymmet. De hade sex i duschen.
Ibland glömmer vi av hur ny gymkulturen är.
Alltså,
alltså 80-90-talet gym, det var ju så aerobics, alltså folk gjorde så. Alltså, så du var i gym i Paris där massa bögar var?
Ja, det var ju så badhus, och det var ju så här, de badade ju nakna, och det var ju liksom någon typ av klubb som inte jag fattade. Men jag var så closeted, och så att på något sätt så la jag märke till det, men jag var för splittad i huvudet så att jag kunde inte koppla.
Din mun vattnades, men du visste inte varför?
Nej, men jag kunde inte gå över en viss gräns. Så det tog flera år innan jag kunde göra det. Det var bara. Ja.
Patrik, har du ett sånt moment?
Nej, men som du säger, Thomas, det finns nog många ögonblick. Men jag hade flickvän i 9 år.
Mellan vilka år? Var gammal?
Vi blev tillsammans när jag var 14.
Uh-huh.
Och var tillsammans tills jag var 23.
Inte det helt absurt?
Alltså, det är så lång tid i den åldern.
Ja, men det var verkligen så. High school sweetheart innan high school.
Men när ni var typ 23, låg ni då?
När vi var 23.
Nej, men jag tänker det.
Typ. Du vill mer säga, låg de när de var 14?
Ja, det var det jag trodde det frågan var.
Jag bara menar typ
såhär. Det var jätteobagligt.
Nej, jag bara förlåt. Att, för att jag tänker typ såhär, kanske upptäckte ni saker, men att man nöjde sig med varandra med tiden. Alltså såhär, man bara, kanske var det här en lesbisk kvinna, så ni liksom hade såhär, ni ingick någon form av...
Ja, du tänkte så att det blev någon typ av friendship med benefits.
Exakt! Okay.
Nej, och det var ju det som var så förvirrande för mig, för att det fanns ju alltid en väldigt tydlig attraktion, ett väldigt aktivt sexliv. Nu hoppas jag att det är okej för henne att jag säger det, men det är liksom, det fanns aldrig något problem på den fronten, och jag var jättekär i henne tills hon gjorde slut med mig.
Det är hennes fel. Alltså,
det är hennes fel. Vad heter
hon? Vad gjorde dig, bög?
Häng ut henne.
Du bara, jag ska straffa henne.
Flashback, så här når ni.
Nej, men så det var ju, och då, alltså, det är ju väldigt kritiska år i ens liv där man på något sätt växer upp och blir vuxen, så att jag tror att vi lite växte ihop liksom, och blev på något sätt bästa vänner, men ändå, det var aldrig någonting, är det, än idag så ser det som någonting väldigt fint som vi delade liksom. Men hon gjorde slut med mig när vi var 22 eller 23, och sen så några månader senare så hade hon kommit till insikten att hon ville att vi skulle försöka igen. Och då hade jag ju varit miserabel i ett halvår tills hon sa det. Och det var allt jag hade önskat, men när hon sa det, då tror jag att det var ett sånt sliding doors moment för mig, för att jag bara...
Penis?
Nej, det var inte det. Det var inte det jag tänkte.
Förlåt, jag projicerar mina egna tankar.
Men någonting i mig kände... Nej.
Nej.
Nej, för då hade jag liksom hunnit komma någonstans på vägen, och jag kände att det var ett steg i fel riktning.
Men det är också svårt ibland när man är i saker att veta, alltså man bara, allt det här, man kan koda allt som man är i som någonting, allt jag förstår ju bra person, bra relation, bra energi.
Man behöver ställa sig utanför.
Man behöver ställa sig utanför, du behöver lite distans. Så man, du fick distans och bara fick möjligheten att titta verkligen på er relation utifrån.
Och jag tror, hade jag sagt ja, vi kör.
Ja.
Då hade jag haft barn idag och varit gift. Kanske, det hade kanske inte varit så länge. Nej. Men vi hade i alla fall liksom
kanske snaskat lite kotte där vid sidan.
Vi var ändå liksom, det var typ nästan naturliga steg. Ja. Vi var 23 och hade varit tillsammans i 9 år. Att det var så här, då hade jag nog suttit kanske i Åkersberga med liksom i radhus.
Och så jävla roligt också, typ noll bögar som är 23 år tänker, ja men det är naturligt nu att jag ska få barn. 100% en så straight liksom. Alltså i den normen, man bara, men shit, nästa steg är, man bara, nästa steg för 23 år i Berga.
Ja, det är Åkersberga.
Hur många sjukar ska suga på i Berga i nästa vecka? Det är nästa steg i så här, 23 år i Bergs.
Nej, men det var väldigt definierande tror jag, för att det krävdes ju, och sen så gick det ett år efter det innan jag ens kände att jag kunde träffa någon. Ja. Där och då bara, nej men fan, nu testar jag det här.
Mm. Hur var det att testa?
Det var fantastiskt. Vad smakade det? Nej men jag tror att min övergångsperiod var lite att så här, jag var nyfiken, men jag sa att jag inte kommer aktivt söka det.
Just
men
det.
Om jag blir approachad så kommer jag inte tacka nej.
Oj, just du satt upp ramväg.
Exakt. Ja men lite för att så här, jag är inte riktigt gay förrän. Ja,
om
liksom
penisen ramlar in i munnen. jag kommer inte jag kommer kanske suga om den ramlar in i munnen, men jag kommer inte aktivt leta upp den. Ja.
Exakt så. Det var faktiskt
låt den sug.
Nej men det var det som hände och sen så sen efter det någonstans så insåg jag att det här var lite för nice.
Ja.
På den vägen ner.
Jo, men det är ju, penis är jättebra. Dels för alla mineraler och salter man får.
Ja, det finns så mycket positiva saker. Har ni kontakt fortfarande idag? Är ni vänner?
Ja, vi är vänner. Vi har inte jättemycket kontakt idag. Men det är
vill
lite
du hälsa något till henne nu?
Tack.
Tack och
Janna, eller jag menar, jag tänker att alla heter Jan. Alltså, Janna är också lite, förlåt, det är också
Janna,
för,
då,
ja, för att det är typ såhär finlandssvenskt. Det är inte alla Janna.
Hon
typ
är inte finlandssvensk.
Nej, men jag tänker att kanske det var något sånt här hemspråk.
I Robins huvud är hon
hemspråk.
Hon är finlandssvensk i ditt huvud. Det är okej. Okay.
Men du kanske kan göra såhär secret song till henne.
Eller så Andreas Lundstedt sa, secret sing.
Secret sing, det var så roligt.
Ja, men det lyssnade jag på ert avsnitt.
Jag ska ta hjälp med det.
Alltså det var så roligt.
Och så sjukt att jag skattade ingenting när jag lyssnade på avsnittet för det var så där och då kul.
Med secret sing.
Nej men det är någon, ja förlåt, det ska vi inte gå in i det igen. Men det är bara någonting när folk skriver fel och inte bryr sig. Som är så här att jag sitter ju och korrar mig själv i 3 veckor allting som jag skriver. När någon inte bryr
och
sig
alls. Och det är vi tacksamma för.
Ja, och bara secret sing. Ja.
Men bra sliding door moment. Nej, Robin, har du något?
Men gud,
har du något pratat sliding door?
Kan du inte berätta om ditt sliding door?
när du var i Berlin.
Ja, exakt.
Alla vet.
Nej, men gud. Nu är som är off cam tänkte jag säga.
Jag tänkte inte alls berätta om det. Men jag, ska jag berätta om
men
det?
Men du vill lite.
Nej, jag ville faktiskt inte alls berätta om det. Jag har en sliding door i mitt huvud. Men nu känns det som att jag måste berätta om det. Jag har ingenting.
Men den har du väl alltid, den dörren?
Nej, men
så berätta om den här nu.
Kära lyssnare, så inte vi är interna för er. Så att jag hade ju det vi pratat om nu handlar ju om så här, det här stunden i livet där man väljer mellan 2 saker och livet förändrades. Jag delade med mig av en literal sliding doors, att jag lutade mig på en vägg i Berghain när jag var där för
en
massa år
sedan. Vägg som försvann.
Väggen försvann.
Stora dansgolvet till höger. Ja,
och det var så att typ, som Berghain hade försökt stänga av en bit av Berghain.
Det är alltid.
Och jag var så, jag bara, topp! Jag kan ta en tupplur. Gick in och la mig på, liksom, på någon form av så här, värderad bädd. Och vaknade av att någon... Jag har inte kränkt över det här, jag vet att ni ska veta det. Det här är inget...
lite, inget lite.
Nej. Jag vaknade av att någon sprutade på mig. Och det roligt, jag bara, men slut! Säger jag, slut! Och sen så torkar jag av mig och sen så går jag upp och sen går jag ut och dansar. Jag kommer liksom på det här några dagar senare. När jag sitter liksom sitter brunchen, jag bara, vänta. När någonting, när ett minne dyker.
För
jag
är så jävla... smakar honom där såsen.
Du bara, jag känner igen det här. Du vet, man är så packad också. Så man bara, vänta nu. Vänta, var jag med om det eller drömde jag det? Jag bara, nej men för helvete, jag gick ju och la mig där för jag var så packad. Och jag vaknade av det här, vilket också säger så himla mycket om typ patriarkat och typ vilken, om man ska vara helt ärlig, att jag känner som man som låg och sov och blev sprutad på, så hade jag inget problem med det. Jag bara, nej, men sluta! Så, medans, så jag såg ju inte, det var ju ett övergrepp i alla former.
Såklart.
Men i egenskap av allting som jag då är privilegierad med, så har jag ju gått vidare. Det har inte varit, jag har inte brytt mig om det.
Det är faktiskt sant.
Ja, men verkligen sliding doors var ju att jag lutade mig mot en dörr och literally ramlade in i en mörk.
Vad hade hänt annars?
Hade jag sovit lite längre, tror jag.
Nej, alltså.
Jo, men sliding doors. Sliding doors är ju att det blir sprutat på och vakna. Eller inte blir sprutat på och hade sovit lite längre. Så jag bara hade blivit lite mer utsövd. Alla har... vi tar en liten jingel och sen så avslutar vi det här.
Gud.
Patrik Sean.
Det var en ära.
Men hur...
Nej, men det här var en ära för mig.
Ja, men alltså, vi vet, men alltså, hur var det?
Men,
nej, men alltså, så, ni lyssnade, ni förstår också i den här situationen som uppstår. Så man bara, hej främmande person, vill du komma in i det här vardagsrummet och prata med oss personer du aldrig pratat med förut på ett sätt som känns naturligt och avslappnat för alla som lyssnar? Alltså, ja. Det är ju premissen som vi har
gjort.
Ja,
verkligen. Men ni har ju gjort förutsättningarna fantastiska. Alltså,
men du är med. Du är så öppen.
Jag har aldrig känt mig så välkommen.
Så öppen, ja. Vad bra. Är det något du ångrar eller som du önskar du skulle få sagt?
Nej, jag tror inte det. Jag har säkert sagt dumma saker. Men det får man leva med.
Men du får se på Flashback. Det är ju toppen.
Jag tror inte så mycket på ångra saker. Så att, vi kör bara.
Jag vill veta, vad kan man följa dig?
På Instagram är jag nog mest aktiv. Patrik Sean heter jag där.
Är det med CK eller C?
Det är Patrik med K, Sean med J. Ja, det är det man behöver veta.
Och vad heter din, påminn oss, din nya singel?
Den heter For You och den finns ute på alla streamingplattformar den 25 mars.
Och Thomas heter det motsträviga Tomboy Stockholm på Instagram.
Okay, jag är inte så aktiv där, så det är,
eller du har varit aktiv hela din ganska många år, men ganska passiv nu i äldre ålder. Men Anton, vad kan man följa dig? Ja, han blir så stressad också. Han bara, jag är aktiv!
Han rådnade lite, ja, jag gillar det.
Nej, för hans topp identitet blir liksom compromised.
Var var vi någonstans?
Det är på Anton.
Mig hittar man på Instagram på Anton Westrom.
Och mig @ Olsson Robin. Men framförallt, om ni tycker om den podcasten, så ska ni följa oss på Instagram och Facebook @ Bogministeriet. Det finns på Twitter, Instagram och Bögministeriet på Facebook. Men är det en sak vi ska be er om, det är att som ni hörde idag, så integrerar vi ju väldigt mycket av det som ni undrar kring olika ämnen eller gäster och liknande. Så att, har ni funderingar kring ert liv, ämnen, ni kanske står inför ett vägskäl i livet eller kanske har en spaning om någonting, skicka in det till oss. Det kan ni göra på hej@bogonisse.se eller skicka i DM både på Facebook eller Instagram eller what the fuck, Twitter finns ju också på Bogonisse. Så skicka in, skriv till oss, och det kan vara ett ord som så här, hörni, det här, toppen, så tolkar vi det. Mig hittar ni på @OlssonRobin. Vilken...
Man kan väl också följa er på Spotify och likea.
Ja, men det kan man göra. Just
det. Det borde man göra.
Älskar du.
Det gör jag.
Ja. Följ oss på Spotify. Och förlåt, men Acast är också typ, ska ju typ lägga ner sin streamingtjänst. Så att följ oss på Spotify. Det är en jättebra grej.
Varsågod.
Tack. Tack artist under Patrik Sean som vet hur man ska maximera följare på Spotify.
Klicks.
Tack för att du kom hit.
Ja,
tack.
Tusen tack
till er.
Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om 2 veckor. Puss och kram. Hej hej.
Hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.